Om en sous-vide på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkade ljuga om att du också hade en, och att den var så himla bra, att maten blev så otroligt god, och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan. Och ja, då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous-vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spel, Sport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här som ska berätta hur smidigt det är. Jaha, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
Preguntaron mi nombre y también mi procedencia. Yo le dije, soy de Juárez, ahí no piden licencia.
In the Chihuahuan Desert, northern Mexico, the digging never stops. These gravestones are the mark of a lost war.
Ciudad Juárez lies on the front line of Mexico's war on drugs, and its people have paid the price. This cemetery has doubled in size in the last decade to accommodate some of the thousands killed in this city alone. These families were able to bury their loved ones. Many more simply disappeared.
Tänk dig att bo i en stad där det begås 10 mord per dag. 10 mord per dag, 365 dagar om året. Nästan inga klaras upp eftersom polisen är helt opålitlig. Och förresten kan det vara de som är mördarna. Att vara ute efter mörkrets inbrott är helt otänkbart. Håll nere blicken, tuta aldrig, håll dig längst ute på kanten. Hur ska man i den miljön kunna driva ett elitfotbollslag? Och hur ska man kunna vara ett fotbollsfan?
Ja, idag ska vi ju alltså till Mexiko. Till Ciudad Juárez högst där uppe i norr. Till Chihuahua-öknen. En plats där det är så varmt att vindrutetorkarna smälter på somrarna. Till en stad där både margaritan, burriton och quesadillan påstås härstamma ifrån. Och till en stad som ligger allra högst uppe vid gränsen mot USA, vid La Frontera. Och som många vet har ju Juárez en amerikansk tvillingstad på andra sidan Rio Grande. Eller alltså egentligen så var ju Juárez och El Paso från början en och samma stad. Ska vi göra någon sorts svensk jämförelse så hamnar vi ju i Haparanda och i Torneo högt där uppe i norr. Två samhällen som alltid har varit ett samhälle. Man korsar gränsen utan att egentligen tänka på det. Man har den ena aktiviteten och den ena bekantskapen på ena sidan och den andra fritidssysslan och den andra kompisen på andra sidan. Och visserligen har gränslösheten mellan Haparanda och Torneo nu förändrats i och med pandemin. Och visserligen så går det en flod mellan Juarez och El Paso borta i Amerika. Men den där floden, den är ju inte så stor och så påtaglig som det kanske kan låta. Rio Grande, ja, det framstår ju som att det är en gigantisk ravin och en stor avgrund mellan den ena och den andra sidan. Men Rio Grande, den floden är ju mer eller mindre uttorkad idag. Största delen av året så finns där mest bara en liten sorglig bäck. Och under väldigt lång tid så var skillnaden mellan Juarez och El Paso, ja, men väldigt liten. Alla pratade spanska på båda sidor om floden, på båda sidor om gränsen. Och Juarez utgjorde en så kallad visumfri zon. Du kunde åka över från USA utan att ens visa pass. Och du kunde köpa speciella pendlartillstånd som innebar att du kunde åka fram och tillbaka väldigt smidigt. Lite svårare och lite snårigare från den mexikanska sidan, absolut. Men på inget sätt ogörligt. Du kunde bo i Juarez, åka över till ditt amerikanska jobb på morgonen och sedan åka tillbaka hem till Juarez igen på eftermiddagen. Men med tiden, med åren, med moderniteten så uppstod sedan en skillnad som förändrade allt, som innebar att det plötsligt var två totalt skilda världar på den ena flodbanken jämfört med den andra. Och den skillnaden innebar då att det begicks, ja men sisådär, 0,004 gånger så många mord i El Paso på den amerikanska sidan som det gjorde i Juarez på den mexikanska. Och idag går det ju inte längre att korsa floden, att korsa gränsen lite så där som du vill. Idag går det inte längre att jämföra livsvillkoren mellan den ena och den andra staden. Och det där åskådliggör någonting som har funnits med mig väldigt starkt sen jag en gång var i Haiti, det västra halvklotets allra fattigaste och eländigaste land. För samtidigt som jag var i Haiti och försökte få ihop en tillvaro som mest bara tycktes bestå av farsoter och fattigdom begravd i lager på lager av sammanstörtat samhälle. Lager på lager av hus som fallit ihop i någon av jordbävningarna och sen aldrig blivit bortforslade. Så låg ju gott om turister på andra sidan av den konstgjorda gränsen och mådde hur förträffligt som helst. Och skillnaden mellan livet på den ena sidan av den där konstgjorda gränsen och den andra sidan gick inte ihop för mig. Och på ungefär samma sätt upplever jag faktiskt skillnaderna mellan Juarez och El Paso, mellan Mexiko och USA. Det finns ju ingen grundläggande skillnad i livsförutsättningarna där. Det är inte så att det finns jättemycket mer råvaror på den ena sidan jämfört med den andra. Det är inte så att den ena orten är så mycket mer strategiskt belägen än den andra. Och än mindre finns det ju någon skillnad på människorna på den ena sidan av gränsen jämfört med den andra. Det är politiken på båda sidor om gränsen som har behandlat städerna olika. Det är politiken som i förlängningen har inneburit att du löper, vad är det, 250 000 gånger så hög risk att dö i en stad jämfört med ett tvillingsamhälle. Och den avgörande skillnaden mellan Juarez och El Paso, mellan Mexiko och USA, är ju då givetvis de olika nationella positionerna i narkotikakedjan. Mexiko distribuerar drogerna, USA konsumerar drogerna. Och Juarez har blivit vindbryggan mellan de två beteendena.
Och då är det väl faktiskt dags att presentera Francisco Ibarra, va?
Ja, vi kan presentera hela Ibarra-klanen, för de hade varit skickliga på att se möjligheter i förändring under flera generationer. Det var ju egentligen pappa Ibarra, vars namn just nu undflyr mig, som först byggde upp en typ av familjeimperium. Och Karn gjorde det från botten. Han flyttade till Juarez långt före NAFTA-avtalet. Men han lockades av förändringstakten och möjligheterna. Och han började minsann sälja bröd vid vägkanten. Och sen gick han från det till att ha ett litet tacostånd. Och sen blev det flera tacostånd. Och sen blev det till och med restauranger. Och därefter öppnade sig möjligheter i fastighetsbranschen. Och de möjligheterna sammanföll ju med NAFTA-avtalet och med alla arbetare som flockades till en ny hemstad. För någonstans skulle de bo, och då stod familjen Ibarra till deras tjänst med en typ av väldigt enkla modulhus som de bara smällde upp i tiotusental på platser där inga andra bostäder annars växte. Och det här var välbehövligt i en stad där samhällsplaneringen sannoliken inte alltid hängde med. Och det gjorde familjen Ibarra väldigt rik, väldigt snabbt. Och den rikedomen innebar möjligheter att ge sig in i nya affärsäventyr. Nu var det inte längre tacostånd, och nu var det inte ens bostäder längre, utan nu började det bli motorvägsbyggen och den där typen av infrastrukturella projekt som verkligen gav miljarder. Och plötsligt var det framgångsrika familjeföretaget förvandlat till ett familjeimperium. Sen var det inte alla som var så där oerhört intresserade av att ingå i detta imperium. För en av sönerna i familjen, Francisco Ibarra, ja, men han var väl någonting av oduglingen. Han var något av det svarta fåret i den här klanen. För han var inte så intresserad av att göra business. Han älskade sport istället.
Han var ju konstnärssjälen. Ja,
ja, en liksom bohemaktig typ som... Mest, jag vet inte hur konstnärlig han var, men sport gillar han i alla fall.
Ja, men han, om man inte gillar pengar så gillar man ju...
Då är man en konstnär. Okej, tack för definitionen. Jag tar den med mig. Nej, men grejen var att det fanns en kortlivad fotbollsklubb i Juarez. Det här är ingen fotbollsstad, det här är ingen idrottsstad traditionellt. Det fanns liksom inga anar, det fanns inga traditionsstarka klubbar med rätt årtionden tillbaka i tiden, utan det fanns en typ av pop-up-klubb som dök upp i början av 90-talet, som nådde högsta ligan, men som sen snabbt försvann. De hette Cobras, och de fångade denna Francisco Ibarra. Varför skulle han hålla på att smälla upp bostäder, och varför skulle han fundera på motorvägsofferter när han kunde referera Cobras matcher? Det var vad han ville göra, och det var det han också gjorde. Han började köra klubbens egen radiostation när de var uppe i högsta ligan. Sen försvann de som sagt snabbare än de ens hade kommit, men Francisco Ibarra hängde kvar i gränslandet mellan idrott och medier. Aha, nu fanns det ingen fotboll att kommentera för stunden. Men det fanns ju trots allt radiovågar kvar, och de surfade Francisco Ibarra vidare på. Han startade startade en radiostation och han köpte upp någon annan och det ena ledde till det andra och sen hade han en tv-kanal och sen hade han byggt upp sitt eget lilla medieimperium vid sidan av det stora familjekonglomeratet. Så han var ju också businessman, absolut. Men han var inte riktigt på samma premisser och av samma anledningar som den övriga familjen. Hans stora livsprojekt skulle inte kretsa kring att dra in några miljarder, utan det skulle kretsa kring att återföra fotbollen till Juarez. Han hade varit där när Cobras gästspelade. Han hade sett vilken entusiasm det kunde generera och nu tänkte han multiplicera den effekten. Vi är framme någonstans runt 2005 och då köper Francisco Ibarra rätt och slätt en fotbollsklubb. Eller han köper Pachucas farmalag. Han köper liksom en licens till ett gäng nere i de lägre divisionerna. Och han flyttar sen detta gäng på nordamerikanskt maner till Juarez. Och han låter meddela att nu minsann ska högsta divisionsfotbollen tillbaka till stan. Och den här visionen var ju egentligen bara möjlig med tanke på att Juarez var den stad den var och att den låg där den låg. För ja, men, det vet ni, Nordamerika, de har sin franchise-tradition och det är inte så dramatiskt att bara flytta en klubb från en stad till en annan. Och därtill så var ju då Juarez, ja, men den här nybyggarstaden där gamla allianser kanske inte nödvändigtvis gällde längre. Där folk letade efter nya band och nya anknytningar i en ny hemstad, i ett nytt liv. Och därför var ju tanken att ja visst, alla som bor här, de har väl egentligen en första klubb någon annanstans. De har kommit nerifrån Chiapas och de håller väl på Jaguars där. Eller de har kommit från Guadalajara och håller såklart på Chivas. Men vi kan få dem att börja se Indios Juarez som en andra klubb. Och sen kan vi få allt att växa därifrån. Det var någonstans grundtanken, grundkonceptet. Och det var från den idén som Francisco Ibarra började bygga Juarez nya elitklubb.
Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset.
Och fy fasen.
Ja, visst. Skulle du behöva 13 miljoner, eller?
Ja, det skulle jag verkligen. Men vi måste säga först att vi är ju sponsrade av Stryktipset. Ett spel från Svenska Spel, Sport och Casino för dig över 18 år.
Yes, och stödlinjen.se finns där för dig om du har problem med ditt spelande. Nej, men 13 miljoner jackpot på Stryktipset, det är ju inte fel.
Nej, då är det faktiskt dags att ladda en rejäl rad här, känns det som.
Vet du vad som inte heller är fel?
Nej.
Födelsedagsfirandet och alla härliga historier vi får in.
Exakt, för vi är ju mitt inne i Stryktipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare.
Yes.
Som skickar in dem till kings@perfectdaymedia.se.
Precis, bomba på nu. Det är 8 månader kvar på det här firandet, så att, vi kör nu.
Mycket Stryktipshistorier vill vi ha. Mm. Och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här: hej på er och tack för en helt otrolig podcast. Den har räddat mina veckor i snart 4 år. Tack så mycket, Peter. Min historia är ganska färsk, men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna, men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket, följer fotbollen men långt ifrån en nörd. Och allt såg väldigt bra ut senast, förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm-hmm. Var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satte min nya favoritspelare, Scotten McTominay, 2 mål. och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra podd.
Det är otroligt.
Ja. Tack för en bra historia, Peter.
Ja, och som man älskar Scott McTominay. Gör man inte det?
Ja, det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet. Jävligt bra faktiskt.
Mm.
Vi säger stort tack till våra vänner på Stryktipset.
Tack.
Och i allt detta så spelades vi fotboll också.
Ja, det är det som gör att vi pratar om det hela. Och det sjuka är ju då att ju hemskare det blir på gatorna i Juarez, desto bättre går det för fotbollslaget. Kvar då i andra divisionen, men på väg upp. With a bullet, som man hade kunnat säga ifall man inte var osmaklig.
Mm.
Men ganska exakt samtidigt som Chapo Guzman rullar in och smörjer kråset ostörd på en av Juarez restauranger, så är det dags för Indios att spela sitt avgörande playoff, sin kvalfinal för en plats i högsta ligan. Och de skulle möta en klubb som heter León i ett dubbelmöte. Och inför den första matchen, hemmamatchen, ja, då lämnade Indios sitt Juarez. De drog iväg till storstaden Monterrey och låg där på läger i 2 veckor före matchen. Och utåt sett, medialt sett, så hette det såklart att de ville få bästa möjliga sportsliga förutsättningar. Och ja, de ville få bästa möjliga sportsliga förutsättningar, men kruxet i kontexten var givetvis att det var rätt svårt att fokusera på sport hemma i Juarez just den här tiden. Det var inget som behövde sägas. Det var inget som det snackades särskilt högt om. Men det var ju därför som de lämnade hemstaden under så lång tid. Och när de sen återvände så gjorde de det till en fin jävla kväll. Och en onsdag kväll, tror jag. Och hemmaarenan var fullpackad. 28 000 åskådare, och Indios vinner med 1-0. León får ett regelrätt mål bortvinkat för offside, men sånt kunde hända. Det blev en 1-0 seger och ett bra resultat att ta med sig till returen på bortaplan. Men den matchen ska då spelas den sista helgen i maj, den sista söndagen i maj 2008. Och under de få dagar som hinner passera mellan de två matcherna så intensifieras läget i Juarez ännu mycket mer. Som att någon form av slutstrid närmar sig. Det börjar framstå som att Sinaloa-kartellen är på väg att dela ut det dödliga slaget gentemot sina rivaler. För de låter publicera och cirkulera en typ av skrivelse, också jävla märkligt, de liksom mer eller mindre kommunicerar via så här banbullor uppsatta på kyrkväggar och genom flygblad och i någon mån också genom liksom skrivelse på internet. Men de har fått meddela att den här helgen som nu kommer, då ska ingen gå ut i Juarez, alla ska stanna inomhus, för de som visar sig kommer dö. Det här kan bli den blodigaste och dödligaste helgen i stadens historia. Stanna hemma. Alla som inte ingår i någon typ av Juarez-kartell ska hålla sig inomhus, för de som visar sig, de blir nedskjutna, de kommer dö.
Oh.
Det var mer eller mindre det som var beskedet till stadens invånare. Och helgen börjar mycket riktigt blodigt som satan. Det är dussintals mord både på fredagen och på lördagen. Men söndagen blir sedan annorlunda. För söndagen definieras inte av det kollektivt hängande dödshotet, utan söndagen definieras av den här fotbollsmatchen nere i León. Och till att börja med, har du sett bilderna från själva matchen?
Nej, jag har faktiskt inte hunnit göra det.
Det är så jävla fint för oss som är från ungefär samma Mexiko 86-generation. För León var ju en av spelorterna i Mexiko-VM. Frankrike spelade sina gruppspelsmatcher där. Och Erik Fredriksson dömde bort Sovjet mot Belgien där. Och ifall man tittar på bilderna så är det exakt samma känsla i klippet från playoff-finalen 2008 som det var i utsändningarna från VM 86. Det är samma ljus, det är samma gräs. Det är verkligen som att flyttas tillbaka till VM sommaren 86. Och bara det är ju värt mycket.
Ja.
Sen blev det en sevärd match också. Hemmalaget León tar ledningen med 1-0 genom någon typ av mirakelskott utifrån kanten. Sån där Ronaldinho, man tror att det är ett inlägg, men det är ett jävla skott som dyker ner i bortre gaven.
Ja.
Strax därefter har de en boll i ribbans underkant, men sen slår ju Indios från Juarez tillbaka. De kvitterar, de tar ledningen, de klarar 2-2, de säkrar sin uppflyttning. Och sen händer ju det verkligt remarkabla. Det som är så oväntat att det nästan slår över i någon typ av mirakel, för idrottsliga mirakel är en sak, men här följer ett samhälleligt mirakel. Du nämnde inledningsvis att efter mörkrets inbrott så går du inte ut i Juarez någon gång egentligen.
Nej.
Du går definitivt inte ut när den dödligaste helgen i stadens historia är aviserad. Men det går inte att stoppa en miljonstad som går ut på gatorna gemensamt. Det går faktiskt inte att mörda en miljon människor över en natt. Och den här kvällen, den här natten, är det som att en miljon människor trotsar fruktan tillsammans. För Juarez går ut. Juarez tar tillbaka sin stad från kartellvåldet. Och det är verkligen hela staden. Och det är hela natten. Slutsignalen går väl någon gång strax före skymningen. Men partyt som påbörjas då, det pågår till gryningen. Det tar 7 timmar innan spelarna återvänder. Men när de landar på den lilla flygplatsen, då är den översvämmad av jublande människor. Borgmästaren ute på landningsbanan och tar emot. Och sen är det den där typen av firande som vi ofta refererar till. Det är så trångt överallt så bussen kan ju minsann inte komma fram till sin slutdestination, till San Lorenzo-katedralen, för att det är för stora jubelmassor som gör att bussen måste bara krypa fram natten igenom. Men det här blir timmarna då fotbollen hjälper Juarez att visa vilken stad det kan vara, vilken stad de vill vara. Och det var någon av alla de här offentliga herrarna som plötsligt dyker upp som pratade om klubben, om laget, om sporten som ett samhällsvitamin. Något att hämta kraft ur, något att glädja sig åt, något att gemensamt försöka bygga vidare på. För Juarez, det är inte en stad av många hjältar, men nu fanns de plötsligt där, mitt framför ögonen på befolkningen. Och störst av alla, mest älskad av alla, det var den lokala skyttekungen Maleno Frias.
Vuelve la pelota Frías. Gran amague, gran recorte, golazo, 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 golazo. Gol, 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 gol. Les cayó como balde de agua Frías. Golazo, golazo, golazo. Aso, aso, aso.
Thank you. Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos Apohem.
På Sveriges största jackpot-casino går Hypermiljonen på högvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har Hypermiljonen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino, hyper.com.
18 plus, regler och villkor gäller.
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Ja, som inte var speciellt ung när han tog sig fram upp i Ålå.
Vad fan, måste jag vara typ 30 nu när han för första gången ska få spela högsta divisionsfotboll?
Men han var one of the own.
Ja, exakt så. Ja. Och det förpliktiga ju, det kommer med ett visst bagage just i Juarez. Han var en kille från stan, men han var inte bara en kille från stan. Han var en kille från kvarteret, från La Barrio. För Maleno Frias, han växte upp i en del av Juarez som heter Colonia Alta Vista. Och det är liksom kartellkrigens ground zero. Det är... ja. Ja, men den våldsammaste delen av den våldsammaste staden. Ja,
du, jag måste bara säga en grej, för att jag satt och funderade nu på att du jämförde lite med som storlek med Philadelphia. Tänk att Philadelphia vaknar en morgon och det sitter en massa lappar runt och det står att ni får inte gå ut för att nu ska vi göra en uppgörelse här där vi dödar alla människor.
Ja, men det sjuka är ju att Philadelphia absolut är en jämförelse som ofta görs i den lokala kontexten när de bekymrar sig i El Paso för vad som pågår på andra sidan gränsen. Men det funkar för oss att göra jämförelse med Stockholm.
Ja.
Det är inte så stor skillnad på städerna. Om något är ju Stockholm lite större. Men skillnaden är inte så där jättestor. Och absolut, vi har all rätt att tycka att det är fasansfullt hur det har blivit i vissa utsatta områden, i vissa förorter. Skjutningarna där måste ju bara få ett slut. Men ja, det är svårt att dra den jämförelsen hela vägen. För ja, det är inte 10 pers om dagen som dör här precis varenda dag. Det sitter inte lappar uppklistrade som förbjuder oss att gå ut, och det är inte helt och fullständigt poänglöst att tillkalla polis ifall ett brott har begåtts. Så jämförelsen går såklart inte att göra, och just därför är det ju så tankeväckande att ändå göra
det. Det. Ja,
det är det. Vart tar man vägen med det?
Nej, men det blir bara sinnessjukt. Ja. Ja.
Och det är klart att du har nu för tiden klart sämre odds ifall du föds i Rinkeby eller Husby än om du föds på Kungsholmen. Det är ju ett sorgligt faktum. Men det är ju inte Colonia Alta Vista. Nej. För där har du inga odds.
Nej.
Det är liksom, jag vet inte vad medellivslängden för män är i Colonia Alta Vista, men jag gissar att den kanske är strax över 30 eller något i den stilen. Du räknar inte med att se pensionsåldern ifall du föds och växer upp där. För tar inte fattigdomen och sjukdomarna dig, så kommer våldet och kulorna att göra det. Det är inte så att gatulivet lockar i Colonia Alta Vista. Gatulivet är det enda som finns. Det enda som existerar. Och så var det för fotbollsgrabben Maleno Frias också. Han kickade boll med glädje, entusiasm och talang, men det skulle ju aldrig leda någonstans. Utan det som var hans liv, det var gänglivet, det var kartelllivet, och det var inget val som gjorde att han hamnade där. Det var någonting han bara föddes in i. En stig som bara pågick och fortsatte. Och frågan var bara när den skulle ta slut. Maleno Frias, men som alla andra, så körde han droggamet och gängracet i tonåren. Och hans tonår var ju visserligen före drogkriget, innan allt bara klappade ihop och kollapsade fullständigt. Så på gott och ont för honom fanns det fortfarande någon typ av samhällskropp i Juarez. Fanns till och med någon typ av ambition till brottsbekämpning och rättsskipning. Så Han hamnade i fängelse några varv. Inte för, han hade inte dödat någon, men en lite droggrej och sådär. Fängelse, in något halvår, ut något halvår, tillbaka. Ja, vart fan ska det där ta vägen? Försökte spela lite fotboll, fanns ingenting i Juarez då, så han tog ändå och flyttade från Colonia Alta Vista, gjorde något försök med någon tredje, fjärde divisionsklubb, men nej, gatorna sög honom alltid tillbaka tills han själv verkligen såg till att komma därifrån. Det gick inte att byta väg så länge han var kvar hemma. Han behövde flytta, han behövde lämna landet, han behövde komma över floden. Och det var inte svårt 1990 eller 1993 eller när nu detta var. Han drog över till USA, till El Paso. Inga problem, inga frågor ställda. Började jobba på byggen där, hanka sig fram, spela lite fotboll i liksom något amatörlag i någon park. Där, om inte annat, märktes väl ändå skillnaden på den stad och det land han hade hamnat i gentemot den stad och det land han hade lämnat. Här räknades talang, här upptäcktes talang och här kunde talang leda någonstans. Så när Manelo Frias vräkte in mål i sitt parklag, ja, då var det nog lite större gäng som upptäckte det och som bjöd in honom. Och när han vräkte in mål där också, ja, då upprepades samma procedur. Och till sist hade Manelo Frias uträttat så mycket och uppnått så mycket att han inte längre var gatugrabben från Colonia Alta Vista. Nu var han fotbollsspelaren i El Paso, och utifrån den identiteten och statusen så blev han värvad till Indios Juarez. De hade inte haft förmågan att upptäcka och förädla talangen i de egna hemkvarteren, men när amerikanerna hade gjort det åt dem, ja, då kunde de knyta till sig Manelo Frias. De kunde erbjuda honom ett kontrakt och de kunde erbjuda honom möjligheten att bli högsta divisionsspelare i Mexiko vid 30 års ålder, ja, eller något i den, ja, stilen. Och allt det här innebar såklart att, ja, Manelo Frias fick en särställning hemma i Juarez, för han hade gjort det omöjliga möjligt. Han hade lyckats med tricket som ingen trodde kunde gå. Han hade tagit sig ut från Colonia Alta Vista. Han hade på omvägar blivit kvar i Juarez och han hade faktiskt lyckats göra något bra av tillvaron. Han hade blivit en förebild, ett föredöme. Bakom skuggor ser du solen. We'll be right back.
här podcasten är producerad av Perfect Day Media.